Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby.
Jag heter Konstantin Ekström.
Idag har vi Joakim Rangmark här. Välkommen.
Tusen tack. Nöjd att vara här.
Väldigt trevligt. Tack för att du vill hjälpa till här och sprida lite omvärldsbevakning inom dataanalys. Vem är du?
Jag sitter på Microsoft som Solutionary Specialist inom Data AI i vårt SMC-segment. Baserad i Göteborg och har väl jobbat ganska så mycket tillsammans med Random Forest de senaste 2 åren. Och idag är vi i Irland tillsammans för att spela in det här avsnittet och kanske lära oss lite mer kring vad Microsoft har gjort de senaste åren.
Ja, vi är främst här för att spela in avsnittet.
Ja, förhoppningsvis skulle det vara så. Men det är väl, vi sitter också bara några kilometer. Vi sitter i lobbyn på hotellet här. Samuel heter de någonting. The Samuel. Bra hotell. Bara några kilometer bort så ligger ju högkvarteret. Microsofts stora kontor här också. Men ja, så att vi ska väl också umgås lite grann med där också. Mm. Så det blir spännande. Men vi börjar med att se till så att vi får lite artiklar här som händer i veckan.
Ja.
Konstantin.
Och normalt så brukar ju Radiosporten avsluta sändningarna. Men vi kom fram till här att vi gör tvärtom idag. Vi börjar med den. Och jag vet, förra veckan Gustav så var ju du lite gärna inne på sport och data. Så jag tänkte att jag vill inte vara sämre jag den här veckan. Så att jag fortsätter lite grann i samma hjulspår och hittar en artikel som tar upp 3 organisationer som använder AI och maskininlärning för att förändra hur spelare och tränare effektivt kan använda data för att uppnå överlägsna resultat. För nästan 10 år sedan sa Bill James, som är en pionjär inom sportanalys, att om det är en sak som han önskar att fler människor förstod, så är det att huvudpoängen är att använda data för att likna en rak kniv skära igenom falska övertygelser. Och den här Bill James då, ja, han höll på med analys av baseball. Och det kommenterar i artikeln att han var minst sagt trött på människor som sålde nonsensidéer om inom citationstecken statistik. Och om man är intresserad att läsa mer om sportanalys och mer specifikt Sabermetrics, som det tydligen heter när det är data om baseball, så nämnde de Michael Lewis bok från 2003, Moneyball, The Art of Winning an Unfair Game. Men sportanalysen, den har utvecklats betydligt bortom baseball. AI och ML spelar nu i mycket större roll. Och det är lite grann just detta som dagens artikel ger exempel på. Den första organisationen är NFL, National Football League, där de ska förbättra spelarsäkerheten. Och NFL, de utnyttjar AI och predikativ analys för att förbättra då den här spelarsäkerheten. Och i samband med AVS har NFL utvecklat Digital Athlete, som är en plattform som använder bildanalys och maskininlärning för att förutsäga vilka spelare som löper störst risk för skada baserat på spel och kroppsställningar. Digital Athlete, den hämtar data från spelarnas RFID-brickor. 38 stycken 5K-optiska spårningskameror som placeras runt om på fältet och fångar 60 bilder per sekund. Och sen tar de även in annan data som väder, utrustning och spelform. Och under varje veckas matcher så inhämtas och bearbetas 6,8 miljoner videobilder och cirka 100 miljoner platser och spelarpositioner dokumenteras. Och likaså hämtas data från träningar, vilket ger totalt över 500 miljoner datapunkter i veckan. Det är ganska mycket. Sen har de då en riskmitigeringsmodell som de senare använder för att bestämma en spelares optimala träningsvolym. Samtidigt som då man kan minimera själva skaderisken på spelarna. Så man får liksom ett schema egentligen som är liksom individanpassat baserat på hur den här spelaren tränar och rör sig på plan. Sen har vi den andra organisationen. Och då är det bildanalys som förändrar tenniscoachningen. Inför Billie Jean Kings Cup 2023 så samarbetade Internationella Tennisförbundet med Microsoft för att utveckla en AI-baserad plattform som ger insikter under matcherna för att hjälpa tränare att finjustera prestationen på spelarna. Och den här Billie Jean Kings Cup, det är den största årliga internationella lagtävlingen inom davidrott. Och då specifikt inom tennis här då. Och det som är lite speciellt med just den här kuppen, det är att den liksom Dave mot, vad tolkar den, var motsvarande Davis Cup då för män. Det är då att det är en av få tennistävlingar som tillåter att lagkaptenen coachar under matchen. Så det kan man göra då när spelarna byter planhalva. Och Tennisförbundet, de samarbetar med Microsoft under 2021 för att driva sin matchinsiktsplattform. Och plattformen, den använder bollspårningskameror, 3D-radarsystem för att generera live-matchdata, vilket matas in i Azure. Och sen kombineras med poängdata för att hitta insikter om servmönster, returer, spelarrörelser runt om planen. Och de här insikterna då, de tillhandahålls sedan då till lagkaptenen via en dashboard. Och denna kan man då använda för att helt enkelt ge coachning då för hur tennisspelaren ska agera helt enkelt på planen i de kommande matcherna. Sen har vi den sista här nu. Och då är det att La Liga använder AI och ML för att maximera prestation. Och även här har de tagit hjälp av Microsoft för att skapa en dataanalysplattform som de har kallat Media Coach. Och den använder Azure för att samla in, tolka och presentera insikter från cirka 3,5 miljoner datapunkter som då fångas in i nära realtid under matcher via 16 optiska spårningskameror. Och dessa kameror de är installerade på varje av ligans arenor för att samla in data om spelare och domarpositionering samt bollens rörelser. Och datan används sedan för att ta fram statistik och rapporter som tillhandahålls de 42 klubbar som ingår i ligan. Ett annat verktyg då som tillhandahålls inom La Liga, det är ett verktyg för tv-bolag där man har en modell för målsannolikhet med huvudsyftet att engagera fans. Och den utnyttjar avstånden mellan bollen och målvakten, bollen och målet, avståndet och vinkeln etc. etc. Så det är väldigt många olika delar som tas in här. Så att det är det som de använder. Men sen så ger de också några råd för framgång med dataanalys. Så att jag tänkte avsluta med dem här. NFL, de säger att det är väldigt viktigt att odla nyfikenhet när man arbetar med det. Och Tennisförbundet, de säger att kommunikationen är viktigt. Att ha insikten är en sak, men när man väl har dem så är det väldigt viktigt att kunna kommunicera dessa på ett sätt som man kan skapa förändring. Och La Liga pekar på vikten att ha ett multidisciplinärt team. Dataanalytiker i all ära, men andra måste också involveras. Vi har tränare, spelare, fotbollsanalytiker, you name it.
Ja, spännande. Det var inget Excel här som hade gått i med 20 000 rader eller något sånt där.
Alltså det var ju miljoner och åter miljoner datapunkter här liksom. Mm. Jag hade snurrat och bara läsa det.
Nej, men det var väldigt spännande att lyssna på. Man har ju sett de här olika use casen liksom fladdra förbi lite grann när man har tittat. Men att få en sån innehållsrik, detaljerad rapport just på de här casen var väldigt... berikande.
Mm. Ja, precis. Man fattar ju, det måste ju finnas jättemycket pengar här. Så det är klart att de måste använda sitt data på bästa sätt.
Men det var väldigt kul att se en uppföljning på det här. Jag tänker på NFL som minskar skaderisken. Det måste ju finnas statistik på att det faktiskt har gått ner.
Mm.
Men det får ju bli en uppföljande artikel, tänker jag.
Ja, precis. Det får vi kolla upp. Mm. Ja, nej, jag tänkte någon som jag tror det var i första caset där som gav punkten också så här, men det är du måste börja med en datafundament, data foundation. Mm. Sen kan du börja liksom hitta nyttorna med datat. Tycker jag är en bra poäng. Den är ju väldigt lik vad man ser liksom i våran bransch. att det är ju svårt att få liksom nyttan om man inte gör grunden rätt, så att säga.
Ja, precis. Huset ramlar ihop om man inte gjort en stabil grund.
Ja, precis.
Om vi ska gå tillbaka till den gamla...
Våra fastighetsliknelser. Vi har den här maratonliknelsen också.
Ja, precis.
Man får inte springa, inga spurt, utan man ska springa långsamt. Ja, spännande. Ska vi gå vidare?
Mm, tycker jag.
Då har vi en artikel från sqlbi.com, SQL BI. Från 6 april 2024. Och det här är Mark Russo. Han är ju en sån här MVP inom Power BI. Så väldigt känd och alla ser vad han säger och så vidare. En stor påverkare inom Power BI-delarna och innan dess Analysis Services.
Jag tror han med rätta kan ha epitetet influencer i det här sammanhanget.
Ja, precis. Han är en riktig Power BI-influencer. Rubriken är Direct Lake versus Import Mode in Power BI. Och i Fabric finns det ju ett nytt sätt att hämta data till Power BI. Det har ju funnits tidigare, de här Direct Query. Det är alltså att man låter datat ligga i en databas. Och när du liksom vill titta på en visualisering i Power BI så skriver den frågor direkt mot databasen. Det är Direct Query. Och så har man haft Import Mode. Då hämtar man över all data in i Power BI, sparar ner det i den mest effektiva formen. Det där gick du, Konstantin, igenom förut. Hur det sparas. Det är liksom att den går in och tittar på talen så att man liksom inte sparar tal som 100 och 200, utan det blir liksom, den sparar det i mindre varianter för att spara några bitar och så vidare. Så allting ska bli så effektivt som möjligt. Den kallas ju Vertipack. Och nu finns det ju nya alternativet Direct Lake. Och Mark konstaterar här då att han har sett i de här på de senaste konferenserna, så ser han att det är många som har fått kanske en felaktig bild av den här Direct Lake. Och han vill liksom sprida lite här då information och kunskap om det. När ska man välja Direct Lake? För att undvika att ingen börjar liksom gå i en dålig arkitektur nu. Utan att man ska välja Direct Lake när det passar. Så här kommer några snabba då lärdomar från Mark då. Först och främst. Frågor går snabbare i Import Mode, säger han. Så Import Mode, den gamla sättet, den är fortfarande snabbast. I idealiska situationer kan Direct Lake komma i närheten. Men motorn i Import Mode är helt enkelt väldigt bra. Nummer två är då, Direct Lake ersätter inte Import Mode, utan kompletterar denna för vissa specifika situationer. Så det är inte en självklarhet att kör man Import Mode så ska man byta till Direct Lake idag. Och Direct Lake ersätter inte Direct Query heller. Det finns fortfarande tillfällen då man vill göra Direct Query också. Så det här kompletterar bara. Direct Lake och Import Mode kräver lika stort minne. Så även när man har en, de beskriver här i artikeln lite grann, att när man kör Direct Lake så tar den i stort sett och läser in den i samma typ av modell som i Import Mode. Men den kan göra det lite snabbare då. Så att det är ingen skillnad, och då ligger den ju i minnet precis på samma sätt då. Och då kräver det lika stort minne på servern då, eller på sin kapacitet, om man kör Direct Lake som är Import Mode. Direct Lake har ett antal begränsningar för hur lakehousen som man läser ifrån ser ut för att det ska funka. Du kan till exempel inte ha kalkylerade kolumner och tabeller som baserar sig på annan data i Direct Lake. Man kan ha kalkylerade tabeller, men då ska det vara liksom bara på parametrar i DAX. Du kan bygga en sån här tabell kan du bygga om det bara är på skript i DAX. Men så fort du använder data från en datakälla, då funkar det inte. Och du har inte heller MDX-hierarkier, säger han här också. Fungerar inte heller i Direct Lake. Och det här är någonting som man märker om man ska använda datat som Excel-användare. Så det kanske inte är alla som berörs av det då. Direct Lake kräver fysiska tabeller. Så det går alltså, om man har det här i liksom, den själva idén är ju att den tar ju och har en så här specialfunktion att den kan snabbt läsa in en parquet-fil in i liksom Power BI. Och det betyder ju alltså att om du har en vy av en parquet-fil så funkar inte det. Utan det måste vara den fysiska filen som man som den kan jobba med för att den ska dra nytta av det. Så tar man och ja, så då måste det vara direkta fysiska filer. Man får inte göra några transformeringar i vyer så att säga. Och så har man det, då slår modellen över till direct query. Så då har man egentligen att datat lagras inte alls då i Power BI, utan man kör liksom queries mot Power BI. Och det här är ju, det är ju någonting man ofta vill undvika då. För att om man kan så är det bättre att läsa in i Power BI. För det blir ju långsammare om man behöver hämta datat då. Direct Lake modelleras, eller modellers prestanda påverkas av hur man konfigurerar deltatabellerna i Lakehouset. Eftersom den använder de här tabellerna och snabbt läser in dem eller konverterar dem till det här Power BI Vertipack, så är de beroende då av hur de är konfigurerade. Och det går ju att göra på olika sätt. Man kan distribuera på olika sätt och så vidare datat i de här i Lakehouset då. För att få bra prestanda måste man själv hantera detta på bästa sätt. Det kräver alltså mycket mer kunskap än import mode. Så Marx då, han avslutar här och säger det att hans rekommendation då kring Direct Lake, det är att Direct Lake löser ett problem som funnits för 2-3% av tidigare modellerna som varit svåra att hantera. Då säger han att modeller som är 200-400 gigabyte stora, där ska man använda Direct Lake. Och sen så säger han också att ja, men mindre så finns det ju fortfarande. Han säger inte att det är helt självklart att man ska använda, inte använda Direct Lake. Men då är det en så här självklarhet, då är det bra case. Och så säger han att om ens modeller fungerar bra med import mode, så ska man fortsätta använda det. Det är Marx råd här då.
Mm. Så här finns ju den här hybridmodellen också, som jag tycker om ganska mycket. Där ja. Du kan kombinera import mode med Direct Lake.
Med Direct Query. Ja, just det. Ja, den är ju väldigt trevlig. Om man säger. Mm. Så det finns ju många varianter här att välja på.
Men han hävdar alltså just när du har den storleken på datasätten, då är det ett givet tillfälle att använda Direct Lake.
Ja, precis. Mm. För de är svåra väl att hantera import mode också när det blir så stora modeller. Så då har man väl större värde. Så jag förstår det, så är det att när man kör den här Direct Lake, han skriver det lite här i artikeln, att det är att den läser in det i, egentligen i import mode. Det är ungefär som en import mode, men den gör det liksom som en sen uppdatering av import mode när man säger nu vill jag ha den här queryn. Och om det är en data att inte är uppdaterat då, så drar den in det väldigt snabbt då.
Är det inte också en viss intelligens i det där, så att den ser till att liksom cacha data som man ofta ställer frågor på? Eller är det en missuppfattning?
Alltså, grunden är det att den har lärt sig att läsa det open paketfiler. Vi har byggt om Power BI från liksom läsmotorn där. Så att det gör ju då att det går ofantligt fort egentligen. Och det är det som är snitsen med Fabric, att det ska liksom, data ska vara på ett ställe och ska inte behöva flytta datat. Mm. Och det är det då som gör att den är så snabb.
Nej, och man får väl det här liksom, att man måste ha datat ändå i fysiska tabeller eller liksom i den fysiska filen. Det är ju om man gör en då kan man ju också förstå att det kan, man behöver köra import mode ibland om det är så att man liksom har en, han tar upp här i artikeln om man har en gruppering eller något sånt där som man inför i en vy. Då blir den, man måste, alla sådana fält måste liksom införlivas i parquet-filer och skrivas för att man ska använda dem. Annars så blir det att de ändå blir direct query, och då är det bättre att köra import mode om man har en sån situation då. Så att import mode är default enligt Mark då. Och sen så har man problem så går man över på direct lake. Mm. Det är väl Marks råd här då.
Ja, det låter ganska så rimligt tycker jag. Jag menar, vi är väldigt ny feature vi pratar om.
Ja.
Så att vi behöver alla läsa på mer och förstå den bättre när den ska användas och vilket ändamål. Men det låter väldigt rimligt.
Mm. Nej, det blir roligt. Jag menar, vi har ju testat lite grann och jag tror att det är ju det blir ju spännande att se här vad, när, och jag kan tänka mig även här, Mark ger ju en liten brasklapp att saker och ting händer väldigt fort här, och han har inte riktigt liksom uppdaterat allting heller. Man kan ju misstänka att de här råden kan förändras. Så det är nog inte helt självklart att det är samma råd om ett halvår till.
Nej, men det verkar vara väldigt... Jag tycker mig se i alla fall lite gärna ute på internet att det är många som ställer de här typen av frågorna och liksom experimenterar, och det är som lite blandade åsikter och liksom lite gärna undersökande sådär.
Ja.
Liksom Mark Russo.
Ja. Ja. Och sen också en sista grej som jag tänker, att ju mer vi kommer in i Fabric och använder oss av Open Parquet, Delta Parquet-formatet, så kommer det bli mer relevant kanske att använda Direct Lake Mode också. Mm. För alla är ju inte där idag.
Nej. Men den stora vinsten är att att inte behöva så här materialisera det två gånger.
Ja.
Det är just det.
Ja, ja men ska vi gå vidare? Mm. Vi har en till artikel att kika.
Det har vi. Och det är då jag som ska försöka att utveckla lite kring den artikeln. Och naturligtvis så valde jag en artikel från Microsoft eftersom att jag jobbar där. Och de flesta känner säkert till något som kallas för Copilot. Vad är det för någonting? Ja, nej, men skämt åsido. Copilot då har ju funnits som produkt kanske inte ett år. Men för oss på Microsoft så har den funnits i ett år ungefär. Och man vill väl liksom på ett eller annat sätt då kika lite på vad har vi fått för affärsvärde av den och vad har vi lärt oss från den. Och då har artikeln fyra stycken pillars. Vi gillar på Microsoft att använda oss av pillars. Ofta har vi fyra stycken, det är samma i Fabric. Jag vet inte om vi kommer ihåg dem exakt, men... precis samma sak här då.
Vi hade någon artikel bara nyligen
när
Konstantin gick igenom dem. Men du får vara försiktig runt Konstantin. Han vill alltid stryka en. Så att, men,
Vi kan ta det efteråt sen.
Precis. Vi kan gå in lite djupare på dem efteråt. Men jag kan ju säga de här fyra pillarsen då som den här artikeln understryker som liksom bra lärdomar eller lessons learned. Då är den första... Go for the big wins. Start where there is business value. Obvious business value. Låter rimligt, men jag tror inte alltid att organisationer applicerar den tanken direkt. Så det är liksom första pillaren då som de pratar om. Och den tänker jag gå in på lite efteråt då. Sen har vi något som kallas för internal champions. Engage your early adopters först då. Och då vi kommer gå in på det också sen där, men det kanske om man är en manager som har varit 20 år i rollen så kanske man använder toolet på ett lite annorlunda sätt mot när man kommer in som en junior person kanske. Det är lite det som jag tänker på då. Sen har vi den tredje som kallar offer skilling. Make employee training a priority from start. Så att vi liksom... får in det här i DNA till företaget att använda AI då. Så det är den tredje. Och sen har vi den fjärde pillaren då som kallas för Build the AI Habit. Och då pratar man om att focus on small daily changes in productivity. Det är en ganska så köttig artikel det här från Microsoft. Men om vi går in lite på den första pillen här då, och nu får ni jättegärna hjälpa mig lite här, men då nämner jag lite här kring att på Microsoft, så liksom, det här är ju om Microsofts lärdomar, och då valde man då, det var ju då go for the big wins and easy ones, go for the big wins first, och då valde man ju då att applicera detta på säljarna på Microsoft. Jag är ju en av dem, så att jag är ju ett levande exempel på det här. Och då har man liksom haft liksom anledningen att man ska ha säljarna på det här, då, för att i våran vardag så behöver man ha Outlook som Copilot, där man ska kunna ställa frågor. Man kanske vill transcription på Teams när man haft ett möte, för att vi har väldigt många möten som ni vet, så att för att kunna hålla koll på de mötena då, så är det viktigt att man ska kunna ställa frågor, chat with your liksom data at work, eller vad man säger då. Och så vidare och så vidare. Men det är också, han pratar mycket om artikeln här, att om man bara kan spara liksom 13 minuter på en dag, så är det ganska mycket på en månad i form av produktivitet. Så att det har liksom varit en big win att applicera det här då på säljarna.
Men det var ganska hög procent som de hade sett, va?
Ja, siffran? Jag kommer inte exakt ihåg siffran, om det var... jag kommer inte exakt ihåg siffran, men det är en omfattande procentsats i alla fall. Sen den andra delen där i då, vad man applicerat detta på, är just på kundsupport. Där man då har sett också omfattande liksom vinster i form av liksom reducerat time to expertise, som man pratar om i artikeln. Att, att supportagenten snabbt kan få svar och te sig som att de har stenkoll på det här caset då, när de kanske egentligen precis har promptat och frågat en fråga och fått svar på det. Och så pratar man också om liksom reducera de här repetitive tasks, så att man inte ska slippa göra dem flera gånger, utan ja, sådär då. Så det.
Där var det väl 10% va, som effektivitetsökning, plus att det gick snabbare och 10% lägre tid till man har då.
Ja, precis. Fixat. Så det är 10%, eller 12% faktiskt.
Ja, 12.
Ja. Förlåt, 12% reduction in case handling time and 10% to boost in case resolution.
Ja.
Så att, ja, ganska så omfattande. Och det här är ju bara en teknologi som vi precis har börjat med. Så att, ja. Så det är första delen där som man pratar mycket om då. Sen var det den andra delen där som vi kallar för internal champions, engage early adopters. Ja, då handlar det ju väldigt mycket om att liksom experimentera i den här lösningen. Låt folk få experimentera. Det finns liksom inget framework på hur man ska göra. Status quo ska liksom inte finnas i det här, utan det ska vara free for all, use it the way you want. Sen finns det guidelines såklart vad man inte får göra, men då är vi inne på responsible AI-delarna, och de finns ju inte riktigt med i Copilot, i och med att det är en SaaS-tjänst på det sättet då.
Och så, Joakim, kom ihåg att prata in i mikrofonen hela tiden, så att vi inte tappar bort det här.
Ja, på. Hoppas att ni hörde vad jag sa.
Ja, jag tror det.
Och sen den tredje delen då handlar ju väldigt mycket om, de går ihop lite de här andra tycker jag, med employee och så, men double down on skilling up, så pratar de mycket då liksom att make employee training a priority from the start, training will evolve over time. Så liksom låt dem träna på det här. Det tar tid att applicera teknologin, men det är fortfarande inte så att liksom, det gör ingenting om man är ett proffs idag, utan det här är någonting som vi jobbar med över tid då. Så det är väldigt mycket det de pratar om. Ja, men som helhet, och så som den fjärde då, build the habit. Och de tycker att de går ihop väldigt mycket där. Men ett exempel här då på build the habit är liksom att komma ihåg att det här är en organisationsutmaning. Det är liksom inte bara en IT-utmaning exempelvis. Så att man pratar om att alla måste med på det här tåget. Sen är det liksom lite, man börjar med sälj och börjar enkelt. Men man kanske också behöver träna management på detta. Och så liksom, finns olika sätt att applicera den här teknologin på. Och det måste vi vara öppna för tillsammans. Och så start small. Börja smart. Och så låt det komma ut i organisationen. Ja, det var väl lite så kort om den här. Den är väldigt, som sagt, väldigt köttig den där. Så om man läser den artikeln, vilket jag rekommenderar, för att den är väldigt, väldigt bra. Jag känner igen väldigt mycket av detta som jag ser. Så kommer man bli berikad när det kommer till Copilot.
Ja, det är väl riktigt en köttig artikel som är bra att gå igenom om man ska ge sig på och börja utnyttja Copilot.
Ja, definitivt. När jag läste den så var det många nya saker som jag inte liksom kände igen. Men många saker som jag också då, i och med att jag är ett levande use case, som jag sa också, känner igen. Men ja, absolut, väldigt, väldigt bra artikel.
Man blir lite nyfiken då. Hur upplevde du det när du började använda den?
Jag började ju med att använda väldigt mycket av som ChatGPT, OpenAI-delen. Men väldigt snabbt så var det ju också liksom så här att det ska vi inte göra, för att då kanske vi tränar botten på den här. Så det fick man väldigt snabbt lära sig att när vi ska använda Microsofts teknologi. Så det var ju liksom det första steget. Men sen då så fick vi ju ganska snabbt Copilot i Teams, i Outlook. Och vi har ganska så hårda krav internt att vi ska liksom lead by example. Vi ska göra det här på rätt sätt. Så att ja, min upplevelse har varit absolut produktivitetsförbättringar. Kan få fram svar snabbt. Och ett exempel där i artikeln också, faktiskt introduktionen i artikeln är också där att vår corporate vice president på AI, Jared där, träffade en person som han inte riktigt visste vem det här var då. Och så sökte han upp de här grejerna i mailen och frågade Copilot, och så kom han ju på, just ja, det var den här personen som frågade detta. Och jag tror att vi kanske känner igen oss där ibland, att man träffar någon och man diskuterar saker och man vet precis att man har haft det just nu, men vem 17 är den här personen som jag känner igen mig så mycket med, men inte kan ställa fingret på.
Fanns det någon sån här repetitiv uppgift så där som blev så mycket lättare för dig när du väl började?
Ja, vi har ju även fått Copilot i Dynamics. Så där kan vi ju ställa frågor och även be den göra saker åt oss då. Så om man, och vi har även Copilot i Power BI nu, som vi får från i public preview. Men där kan man ju också bygga ganska så trevliga rapporter genom frågor. Så att det finns en hel del saker som vi använder oss av idag, och ännu mer som vi kommer att göra. Men det är väl några exempel då.
Om du jämför, för det här är ju liksom, man har dragit lite slutsatser från när man har tillämpat det i Microsoft själva och några partners också. Känner du igen det när du jämför, för du träffar ju många liksom svenska organisationer. Är det liksom, finns det några skillnader när du jämför liksom med organisationer i Sverige?
Du menar olika branscher då liksom?
Ja, eller? Om det är någon, om man jämför liksom, om det är någonting som står ut på den svenska marknaden, om man jämför mot liksom mer, Microsoft är ett amerikanskt bolag, och sådär. Om det är någon skillnad eller några likheter som är slående eller?
Ja, nej men alltså, det är väldigt amerikaniserat att säga, börja med sälj. Sälj ger liksom productivity, vilket blir Azure Revenue som vi kallar det på Microsoft då. Så att, jag är inte säker på att vi alltid i Sverige hade börjat med sälj kanske. Däremot så tror jag att kundsupportsidan absolut är någonting som väldigt många vill göra. Vi pratar ju om liksom, de här contact centers som ska moderniseras med hjälp av vi kanske inte ska säga Copilot där, utan mer Azure OpenAI som är vår standalone-produkt. När man får bygga sina egna Copilots då. Där tror jag att många fler faktiskt börjar i Sverige. Men absolut, säljarna är också ett bra sätt att börja på. Men det känns lite amerikaniserat kanske.
Vad säger du, om du tittar bland organisationer du stöter på? Vad är de stora liksom, utmaningarna generellt? Vad är det man pratar om? Är det Copilot eller är det något annat som är på?
Ja, alltså jag skulle säga så här att för 2 år sedan så ville man inte pratade så mycket AI, eller man visste inte så mycket. Man visste vad det var, men man var, ja, det var mer liksom prat, men det var ingen verkstad. Nu senaste året här så har det varit väldigt mycket fokus på liksom, hur, vad ska vi göra? Vi vet att vi ska göra någonting, men vi vet inte riktigt vad. Inspirera oss. Mm. Och då kommer man också väldigt snabbt in på okej, den här dataplattformen som vi faktiskt kanske behöver bygga. När ska vi börja med den innan, eller ska vi börja med den efter, eller ska vi göra dem samtidigt?
Mm.
Så det här har ju liksom lett till en helt ny diskussion där alla i organisationen är intresserade. För att OpenAI är ju också en sån här sak som vi är ju konsumenten, alltså privatpersonerna använder ju det här och sen tar de med sig det till jobbet. Tidigare har det liksom varit jobbet som har varit data eller AI.
Just det.
Men nu är det så att alla är intresserade av det.
Ja. Ja, det är roligt. Jag tänkte på en grej i den här artikeln. De nämnde här, vem blir bra ledare på det här? Eller liksom, vem ska dra i det här? Det behöver inte vara någon som kan teknik in absurdum. Utan gärna någon med lite ledarskapsförmåga. De kan hitta business casen och lösa det här. Mm. Det är liksom enkelt att jobba med det tekniskt. Det gäller att liksom bara göra det snarare. Det tycker jag är en stor skillnad mot de flesta andra teknikskiftena här. Som har varit, kan man säga, innan.
I och med att alla pratar ett språk.
Ja.
Och det språket är ju kodspråket i prompten. Så att vi har gått från att bli kodare allihop på hela världen om man kan läsa och skriva.
Mm. Alla på en gång står det också som råd. Man börjar med hela gruppen. Man behöver inte liksom börja med några få. Det är samma som vi hade
länsförsäkringar
gjorde samma grej.
Det blir omvänt nästan.
Ja. Ja. Att det är då man hittar liksom en massa möjligheter. Mm. Bara se till så att allt är tillgängligt. Jag tänkte faktiskt på det här med, du nämnde också det här med att man liksom inte sätter sig med öppna liksom LLM-chattbottar. Jag satt faktiskt och träffade lite, jag har ett liv, ett socialt liv.
Har du det?
Träffade lite människor i helgen. Jo då. Ni hörde det först härifrån. Och prata just om, så här, om hur man gör och hur man använder de här AI-tjänsterna och sånt där. Och flera stycken var så här, ja, men det är ju jättekul, jag kör hela tiden på jobbet och kör en sån här öppen tjänst. Då frågade jag så här, men hur gör ni? För då måste du liksom vara försiktig så att du inte lägger ut någonting som skulle kunna bli, alltså som inte får bli öppet sådär. Då.
Då blev det tyst.
Och jag måste nog tillbaka till jobbet och... Oj, ja, vi behöver nog köpa en sån liksom en grundläggande tjänst så att det inte liksom, för man ska inte använda de här helt öppna tjänsterna. Det är ju det här Samsung-caset som fick ut källkod och så vidare. Man får ju vara lite försiktig. Det gäller att man liksom ändå paketerar det som LF har gjort och se till så att man har en tjänst där informationen ägs hela tiden. Det är samma sak som man liksom lägger inte ut källkod på sitt Facebook-konto.
Nej.
Då vet man inte var det hamnar sen datat. Så att säga.
Och det är lite där vi kommer in på Microsoft också med det samarbetet som vi gjorde med OpenAI för ett år sedan ungefär. Liksom att Microsoft runs on trust. Your data is your data. Ja. Och det är det som vi då går i god för. Nu har ju OpenAI också sin enterprise-variant där. Då. Men i början då så var det ju mer att man tränade botten med sina prompter. Så om exempelvis Gustav skulle ställa en fråga till den här botten för ett år sedan då, och sen så ställer du en liknande fråga, så kanske du får svaren som Gustav har odlat fram. Så att det är det som då...
Jag känner hur hornen växer pannan på mig just nu här. Det finns möjlighet.
Så att, det är ju en... Nu är det ju så gammalt inom citattecken det här. Det är det ju inte, det är ju bara något år, men det har ju verkligen blivit regulations och best practices på det här nu, så jag tror att färre sitter i organisationen och läcker information. Men bara för några månader sedan så tror jag att det var väldigt många som gjorde det.
Ja. Mm-hmm. Bland dem jag pratade med, ingen hade en sån tjänst så att den var klar via jobbet. Utan alla, men alla satt och använde den i jobbet. Och ingen som hade sagt att de inte får göra det heller.
Ja, då är det 100% då.
Ja, i min lilla värld då. Ja, men jag tror det är nästan så att man... Det är ju som de säger här också, som Microsoft säger. Att det är liksom... Business casen finns där. Alla vill göra det här. Så vi nästan bara fokusera på att införa så att man kan leka med det utan att det liksom läcker någonting. Det är nästan, måste nästan vara absolut första steget, va? För många.
Ja, och där har vi ju Microsofts Copilot då, som du kan nyttja. Eller om man kör, om man är en organisation så kanske man kör lite mer Azure Open AI.
Mm.
Om man vill bygga sin egen. Men då kanske man ska ta hjälp av Random Forest kanske.
Kanske det. Ja, tiden börjar ta slut. Jag tror våran...
Med de varma orden så...
Ja, precis. Det var en bra avslutning tycker jag också. Jag vill inte säga något mer. Eller vad säger du, Jocke?
Men det har varit jättekul att få vara med första gången. Jag sa det innan här att jag är så van att lyssna på er, men att helt plötsligt få Global Admin Access här och kunna faktiskt påverka och styra lite själv här, det är spännande.
Kul att ha det med.
Ja, det är väldigt trevligt. Och jag tror att alla lyssnare tackar också för din insats här. Att berika oss med lite mer kunskap. Det är lite tråkigt. Det här avsnittet blir ju inte riktigt 100.
Nej.
För det är ju avsnitt 99.
Ja, okej.
Okay. Nästa vecka är
100. Jag kan leva med det. Wayne Gretzky har alla gillat. Så att...
Ja, eller hur? Absolut. Tack för idag.
Tack så jättemycket.
Hej då.
Hej då. Som om idag är en repris av igår. Släpp mig ändå upp, känns som bli i min kropp. Och så en insikt fylld av fasa mig slå. Kylen den är tömd, ja den tanken blev glömd. Jag skulle köpa mig lite frukost igår. Hur ska nu dagen bli? Jo det vet kära ni, att en kopp kaffe tillvaron mindre svår. Balja eller småkopp spelar alls ingen.